En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, god morgon. Dick Axelsson är tillbaka i studion och garvar tillsammans med Johanna och Heino. Och vi har nu fått uppleva tidernas längsta hockeymatch på svensk mark. 23.58 går turen slut. 122 minuter lite drygt. Början utav sjunde perioden. Då var det Andreas Jonsson som skickade 1-0 i semifinalserien mellan Skellefteå och Luleå till hemmalaget från Skellefteå i den här matchen. Vi ska ju givetvis hoppa och djupdyka ner den här gyttjan när Luleå återigen alltså får gnugga sig igenom två matcher. Precis som han gjorde mot Frölunda för bara en vecka sedan lite drygt. Och sådär. Men först så vill du välkomna Dick Axelsson tillbaka till studion.
Tack så mycket.
Du har, pendlat mellan liv och död, mentalt alltså.
Ja.
Paragliding syftar jag på då.
Ja, men det kan man säga. Det är absolut det värsta jag gjort och kommer aldrig göra igen. Men glad att jag gjort det.
Berätta mer. Det var i Åre ju.
Ja, men exakt. Jag var i Åre på lite annat jobb. Jag en gång i tiden var jag hockeyexpert. Nu är jag även skidexpert. Jag körde ett lopp där. Red Bull Home Run. Fantastiskt kul. Vädret svek lite. Men den här paragliding har jag fortfarande ont i magen på när jag ser bilder och tänker på det.
Men alltså, man svävar där uppe på x antal meter över jorden. Vad tänkte du då?
Ja, men bara, jag startade ju som nummer 3 också. Vi var 5 tror jag totalt i vårt gäng som åkte. Och när jag ser de två första åka iväg, då är det så här, aldrig i livet, jag kommer säga nej. Men jag är ganska cool kille utåt. Så jag var ju tvungen att leva upp till någon form av fan, cool kille.
Image.
Ja, men jag har aldrig mått så dåligt när vi precis gled upp, om jag säger så.
Imagen raserades ganska fort sen i Sportbladet-klippet. Nej, förlåt.
Nej, det var fan. Jag blev svettig bara jag pratade om det. Det var fel kille på fel plats där också. Så att säga.
Ja, men det var modigt ändå. Ja. Det var modigt att kliva upp. Vi är glada att du är här idag.
Ja, tack. Ja.
Var det nära någon? Det blåste en del, va?
Ja, men det blåste, så vi var tvungna att flytta ner också starten för att det blåste för mycket på Åreskutan. Men min instruktör var 5+ och han förstod att jag var rädd. Så att han hjälpte mig igenom
masserade
mardrömmen. Ja, exakt.
Lugn.
Ja, typ alltså.
Varför gjorde du det då?
Nej, men egentligen vi skulle spela in ett intro för den här Red Bull Home Run och man vill ju inte säga nej till folk i grupp. Så att, men jag fick med mig Jens Byggmark där på fasaden och men det var det blev inget kul.
Nej, jag ser det på dig.
Nej, blev så här lite varm igen. Men Red Bull Home Run, själva skidloppet var ju fantastiskt kul för många. Jag är ganska dålig skidåkare så att, det var kallt. Men,
vad gör man för någonting alltså, i loppet?
Ja, men egentligen nu var det samma sak där. Det var så dåligt väder så liftarna stängdes av. Så vi var tvungna att åka upp till en lift där och sen gick vi upp för bergen i ungefär 30 minuter. Och blåste storm kan jag säga. Och sen egentligen startar 500 pers samtidigt. Man springer till sina skidor ungefär 100 meter bort. Sätter på sig skidorna och försten ner.
Och då springer man i alltså skidpixeln.
Ja. Så bara klicka i skidorna. Ja, jo, men det var brutalt vid start. Alltså, det var folk skulle fram. Så hoppa i skidorna fort som fan. Och sen är det bara raka vägen ner.
Men för jag såg någon start också som gick alltså nere vid berget. Och så skulle man upp. Också, eller var det inte en del av tävlingen?
Nej.
Någon klättring. Och
var
sen,
starten,
så...
eller?
Ja, det var nog när vi gick upp till starten.
Mm. Varför vi... Ja, det fanns aldrig lift där, eller vadå?
Nej, liften var ju... Nej, vi, då gick vi. Men det tror jag har varit olika starter varje år också. Ah, det har varit lite olika. Men nu var ju tvungen att köra plan C, så att det var... Ja, det var...
Liftarna funkar inte.
Nej, då blåser det.
Det är fan motbyggt.
Ja, 500 pers då. I vilken ordning kom du ner?
Ja, men jag kom nog inte topp 200 och inte de två... 200 senast. Nej, men säg en 211. Inga officiella siffror hit. Men 210 kanske jag kom.
Ja.
Kanske. Ja. Ganska bra. Jag är ganska, tänk när alla åker samtidigt så är det en stig som är ungefär så här stor. Alltså, ja. Men inga allvarliga olyckor.
Nej.
Tror jag var första året det var så. Så att det var positivt.
Mm. Det är inte som en cheese rolling på någonstans i Stockholm. Eller, ambulansen bara står ner och bara rullar in folk i ambulansen. Ja, nästa, nästa. Hoppa lite till vänster där.
Men det är sjukt på riktigt också. Alltså...
Det är nästa uppdrag för dig ju.
Ja,
ja just det.
Nu skickar vi dig på ett cheese rolling.
Ja, summa summarum, jävligt kul event. Ja. Men skönt att vara tillbaka i värmen.
Mm. Mm. Det finns ju att se på Sportbladet ju, eller?
Men exakt.
Mm, exakt, så du är in och kikar. Ja,
kolla mina highlights där, det gick jävligt fort.
Ja, ja. Jag gillar att han sitter på ryggen och masserar dig, man ser det där.
Ja. Ja.
Men det är en mänsklig massör, inte en häst.
Nej, exakt. Det är
Sverige. Ja, det hör jag.
Ska vi titta på det? Ska vi titta på det? Men för fan, jag är det något jag är så där hade jag aldrig gjort. Jag är jättehöjdrädd alltså. Extremt höjdrädd, så att fy fan. Jag var rädd, vi hade ju med Färjestad sån här get together grej inför första året där, när vi var näst guld 2006. Så hade vi Perra, kommer du ihåg? Han är ju brandman.
Perra coachen.
Så vi var ner på hans brandstation och så skulle man göra så här brandövningar, men du vet, se om man skulle kunna bli brandman. Mm. Så elden och det, jag hade inga problem. Folk fick ju panik med rök, man går in och det brinner. Och...
Du körde...
Ja, men jag hade inga problem. Ja, exakt. Nej, men släckan. Man släckan.
Har du vattenpistolen?
Ja, men du vet, man släcker bränder som brandman.
Så,
ja. Men så går man runt där, du vet. Och så bara elden överallt och så, men jag hade inga problem alls med det. Men så skulle man ju klättra upp för en steg här. Och alla bara, hej, när jag kommer och kobar, alla står så. Och jag, du vet, jag skakar. Jag är så jävla höjdrädd. De är ju höga, de där stegarna. Som är på högst upp. Men jag har ju sett video på det. Det ser fan, det ser inte klokt ut. Att jag ser så rädd ut.
Jag hade kört en vrana på den.
Vad är det då?
Inte göra
det. You do. Ja. Jag tänkte Pavel Pantra. Han var lite vrana. Det var samma. Men, han tog en grogg bara. Men kör ni.
Testade du stången också och åka ner eller?
Ja, det går bra.
Det var kul. Det var kul. Ja, det var inte så högt. Men fy fan.
Att men det
du ska ha cred
för det. Ja, det värsta jag gjort kan jag säga. Ja. De har ändå gjort en del.
Kommer du om det?
Nej, aldrig.
Nej.
Vad är det värsta du kan tänka dig göra härnäst då?
Jag vet inte fan, men just allt med höjder är för mig...
Ja, det är samma.
Jag kan absolut göra det, men det är liksom... Jag
fallskärm? Bor... Hoppa fallskärm?
Ja, men det skulle jag nog... Bangia... Nej, nu kryddar jag. Vill inte göra någonting.
Nej. Nu ser vi till att Jack som kommer iväg på det här.
Ja.
Han ska hoppa fallskärm och bangia.
Hör av er.
Ja. Ja.
Jag börjar bli som han, vad heter han, Notorious där i TV4. Alldeles snart.
Han börjar bli lack på dig nu, känner konkurrensen.
Ja, det var yngre generationen börjar komma här.
Slående likt faktiskt.
Jag har inte ens åkt luftballong, aldrig. Alltså jag är livrädd för höjder. Fy fan. Det är bra gjort. Ja.
Tack.
Verkligen. Hörrni, strax före midnatt igår. Då stod det klart att Skellefteå vinner den längsta matchen någonsin i ett svenskt slutspel. 122 minuter, 18 sekunder. Andreas Jonsson skickar in den mellan arm och kropp där inne på Mattias Varsmans varit femstjärnig. Berätta.
Ja, det är en härlig scen faktiskt. Är det okej?
Okay? Ja, nu...
Nej, men det var en härlig scen. Det var 6 man på isen i Luleå. Bara det. Många som har missat. Jag fick faktiskt en bild av Bubba upp på Twitter. Jag är reklam för Bubba. Men den är helt sjuk alltså. Faktiskt. 6 man. Som står runt Andreas Jonsson som dunkar in den. Så att, men det är faktiskt sjukt att de missade. Jag tror att hela det bytet, den första perioden var 6 man. Det säger lite hur trötta även domarna var.
Ja, verkligen.
Nej, men det är väl förtjänt. Alltså Skellefteå vann ju siffrorna i allt. Skottstatistiken, tekningarna. Det kommer bli viktigt att de kommer ikapp i tekningsstatistiken. För den var ju nästan, det var nästan dubbelt i allting. Målchanser. XG'n var tror jag 5.50 mot 2.30, så nästan dubbelt. Så Mattias Ward står ju på huvudet den här matchen. Ja. Och gör vilka räddningar han gör. Sidledsräddningar både i ordinarie tid och även då i match 2. Ja. I och med att det blev 2 matcher.
Ja.
Så att, rätt lag vann ändå, får vi väl säga.
Ja,
men Luleå, fan att de orkar alltså.
Mm.
Ja, men det är ganska intressant. Alltså, det här, de har slagit in på topp 3 nu. Alltså 2 utav deras matcher det här slutspelet på 1,5 vecka är nu på topp 3 längsta matcher någonsin. Vi har ju då den här längsta igår, 122 minuter och 18 sekunder. Sen Leksand Färjestad där från 97, 119 minuter och 16 sekunder. Och sen Luleå Frölunda, 117 minuter och 29 sekunder. Det betyder att Luleå i detta slutspel har spelat 737 minuter, alltså 12,3 matcher på 23 dagar. Skellefteå har spelat 429 minuter. 7 matcher. Mm.
Sköna arbetsförhållanden.
Mm. Orkar de, Luleå? Alltså, orkar de? Ja, Thomas Fröberg stod i TV4 igår och sa att han hade överhört när Mats Grauers i Frölunda hade sagt att de är slut. Nu orkar de inte mer. Mm. Men de fortsätter ju.
Det sjuka är ju sista 8 där i sjätte. I sjätte perioden så är de ju bättre. Mm. Då kopplar ju de greppet och har så här 7-0 i skott i den delen av perioden. Sen så är ju Skellefteå bättre i varje start av perioden. Mm. Och det är det som gör att de vinner också. Även de gör ju 3-1 i början på tredje, va? Lindberg 18 sekunder, och sen gör de ju även då det här avgörande målet ganska tidigt, så att de är bättre. Men det borde ju vara tvärtom, att de är pigga i starterna, men de slutar perioderna så de får någon ny kraft liksom. Och de har ju spelat många övertid, så det var ju flera mot Frölunda, va?
3 stycken där, det här var fjärde, de hade vunnit alla 4.
Örebro också någon, va?
Nej, det var alla 3 i ordinarie.
Mm. Var det?
Ja, var det.
Okay. Ja, men ändå, det är ju helt...
Det gör det helt sjukt i Norge.
De kanske får bättre grundkondition. Du vet, jag tänkte...
Ja, exakt. Ja, men du vet, ligger och maler på.
De ligger, du vet, som ryssarna, du vet, gjorde förr. De här CCP, du vet, var hemma 2 veckor. Ja. De kanske blir bättre tränare, du vet.
Men den effekten kommer ju lite senare.
Borde göra.
Ja, exakt. Den kommer direkt.
Jag är ingen fysiolog.
Vi kan vara som har kopierat. Jag hörde Sergej Fedorov prata i en intervju här om deras tränings... någon tränare som värst där. De tränar 4 gånger om dagen. Uh-huh. Ett av passen, det var stationen, 13 stationer. Så de körde i 2,5 timme. 27 ton lyfter de. Oj. På 2,5 timme per person. Alltså, det är ju helt sjukt.
Ja.
Men jag tänkte fråga, Dick, tror du inte, kan det ha någonting att göra med att Luleå, vi pratade om det innan, trygga sitt grundspel, de ligger bara och väntar på sina chanser, att de inte behöver ta ut sig så mycket?
Ja, men så absolut, de spelar ju smart i större delen också. Liksom. Det händer ju inte så mycket, fast kanske Skellefteå av pucken som du säger, kanske åker utsida mycket, men kanske inte blir någon målchanser. Sen liksom trycker man lite på knappen och det är så jävla mycket momentum. Alltså det är ju som ni säger många perioder, så att det kommer gå fram och tillbaka. Och ja, men det, Luleå känns lite som att ha legat och väntat i många övertidsmatcher också.
Ja.
De, som ni säger, trygga också i att de kommer få en chans, och de är ju rätt skickliga när de väl får chanserna, är många spelare.
Mm. Ja, jag tänker så här, Viktor Stjernborg, han spelade 26 minuter totalt, nästan 27. Alltså det känns som att han är ju tröttare efter matchen än vad Erik Gustafsson är, som spelade 46 minuter och 24 sekunder.
46
minuter. Är min bara känsla av, för att de spelar lite, alltså, fysiskt, om man ska, lite smartare, Luleå.
Mm,
jag säger inte att det är vinnande, men lite smartare för att...
De täcker ytorna. De är ju bra. De är ju starka på insidan hela matchen. Sen är ju, de litar ju på varandra. Det är ju ett guldlag. Alltså det här är ändå guldlaget som ska, man ska ändå, det är de man ska slå också. Mm. Man får inte glömma det, att har du vunnit guld året innan, regerande mästarna, du har ju, de litar ju, som Dick sa också, att du litar ju på, backarna litar på målvakten, var tar det han ska. Och det är ganska skönt att känna att den här känslan, när du är trygg i ditt grundspel, du behöver inte tänka så mycket. Du vet att ja, men han har han och jag har... Det är en ganska skön känsla. Och just det här att man slog Frölunda i den här långa matchen. Du blir så stark av det. Det är lite som Rögle också då. Just att man har vänt där mot Färjestad. Men de spelar smart. Insidan, jag tycker att det påminner om Frölunda-serien lite ändå. Skellefteå är mycket utsida. De behöver komma lite mer på insidan. Sen har de lägen. De har 2-1-er. Där var det hur bra som helst. Jag menar, de har XG på 5-30. Det borde räcka.
Men nu började de ändå skjuta. Ni för sig, nu är det ju 2 hela matchen. Ja. 53 skott.
Exakt.
Så man kan halvera det egentligen, för att se vad man behöver skjuta på en match för att vinna. Helt enkelt. Ja. Men de har ganska låg effektivitet, Skellefteå, också. Så att, det talar ju för Luleås sätt att spela på också. Att möta ett ineffektivt lag.
Och så är det ju psykiskt när du äger så jävla mycket. För de hade nästan dubbel. Jag tror de har 13-14 minuter i zontid mot... Jag tror det var 9. Så nästan dubbelt så mycket zontid också. Mm. Och så får du inte utdelning. Det måste bli jobbigt. Det vet ju du som forward.
Så är det absolut.
Bara ligga och trycka, så får du inte in pucken. Så ligger de och tjuvar. Och så.
Ja, men exakt. Och det, så vänder det. Ja. Och så vidare. Så kommer. Men jag tänkte på en sak. 2-1-målet och 3-1-målet igår. Då kommer inte Luleå upp på deras markering. Jag tror det är Oskar Lindberg, va? Och så backen där. Det är väl de så här jättemisstag. Då gör ju liksom Skellefteå mål.
Mm. Det är på tek den ena.
Ja, exakt. Då såg jag såg inte exakt vad som hände. Men då kommer han inte upp och backen får åka rakt in och
skjuta.
Och Lindberg, då är någon höger forward som är borta framför mål. Typ. Så det är de här små misstagen man gör. Det är då Skellefteå gör mål.
Mm.
Annars... Ja, såg inte exakt hela matchen. Men...
Nej, 5 mot 5 böljande spel är ju ganska jämnt. Alltså, de sätter ju ganska bra press. Luleå kommer ju väldigt samlat ofta i sina urspel och uppspel. Så de vill verkligen kontrollera alltså hela, alltså från hela vägen bak till förlängda upp, så de går inte så mycket på rusher liksom. Mm. Men på de teckningarna, det där är ju intressant, för att många hävdar ju att alltså, han går för tidigt på teckningen, och sen så blir man ju, tror att det är Levci som blir jättebortskrinad, mm. alltså och helt och hållet. Men på teckning, det är ju det, det handlar ju om att vinna.
Mm. Och man ska ju, precis, man ska ju ta sin spelare där som offensiv.
Ja, exakt. Så det är gränsfall. Per Lindholm, den som fuskar bäst och kanske lite, ja, men mest,
precis, så är det absolut. Det gäller att bara på tårna.
Ja,
men det, ja, verkligen. Och Per Lindholm har ju varit skadad under långt på år. Tillbaka sista matchen mot Malmö. Oj, vad viktiga han är. Men alltså typ teckningar 67%. Ja, han vann 27 utav 40 teckningar.
Mm. Ja, men det blir viktigt. Alltså. Du pratar ju mycket om teckningar. Det är, och nu är det ännu viktigare i slutspelet. Ja, ja.
Mm. Och i det läget är ju.
Alltså det är otroligt, ja. Mm. Men det kommer bli viktigt längre fram i serien också, för att jag menar, de vinner ju nästan med dubbelt. De vinner ju större teckningar, nästan som skotten ungefär. Mm. Och det måste ju Luleå få dunst på. Jag tror att Luleå är bättre, alltså ju längre matchen går så kommer man närmare i overtid. Då är det jämnt i teckningar. Men det där kommer bli viktigt över serien. Sen lite som Dick säger också, alltså, jag vet inte om Färjestad har plus på Luleå. Nu, jag började så här spåna igår. Men jag tycker att Färjestad vann ju en match uppe i Luleå. Det jag vill säga är att Färjestad är ju mer individuellt skickliga. Alltså, eller så här, det är så de spelar. Väldigt mycket fart individuellt och så göra sin gubbe. Mm. Skellefteå är ju mycket det här gamla Robban. Man ser upp och man ligger och, tills de blir trötta. Och jag tror inte det är så jävla bra mot Luleå.
Nej,
jag har sett det. Frölunda hände och så blev man utslagna. Mm. Så att de måste våga utmana, hoppa på insida och lite mer man-man. Det här du, att göra en gubbe. Mm. För Luleå, de trivs. De trivs och låta, men har ni pucken?
Mm. Ja. Men det binder ihop bra med din liksom, analys, att det är bara teckningar typ de är
mål. För då står de sin gubbe hela, som sagt. Men det var så här, det är jag la märke till. Jag är ingen hockey...
Nej, men det är
filosof, jag tycker liksom. Ja, men det är uppenbara ibland liksom. Ja.
Men då slår de ju sin gubbe. Så
men i alla fall 50%
även mål. Även i 5-5 måste de våga göra det mer.
Mm. Precis, men oerhört viktig, alltså så här, mental vinst. Jag tänker typ första övertidsförlusten för Luleå. Mm. Efter två hela matcher. De har spelat så himla mycket mer. Hade de fått med sig den här vinsten, då känns det som att de hade kunnat bli oslagbara. Ja. Alltså då är det så här, okej, vi klarar allt.
Ja.
Men nu är det så, okej, fan, torsk efter två hela matcher. Nu har vi spelat, vad sa du, 12 matcher på 23 dagar.
Ja.
Och ligger under med 1-0 då i matcher. I och för sig vänder det ju hem nu då. Så att, men, nej, det är en till. Ja, det är två i rad. Ja. Mm.
Men ändå, de hämtar upp 1-3 till 3-3. Man måste, alltså, mentalt som du säger, att de hade känt sig oövervinnliga om de hade vunnit. Men för Skellefteå måste det här kännas som att puh, vilken tur att vi inte gav dem det. Nu är det vi som har kommandot här.
Men du vet ju hur många gånger Frölunda ledde. Exakt. Och Luleå bara trummar på. Här har du ju Vard igen. Han gör ju en räddning. På, det är Lindberg som passar. Jag vet inte vad som skjuter. När det står 3-1. Mm. Där, det är ju en key save. En minut efter, eller 5 minuter senare, så står det 3-3. Kolla den räddningen han gör. Oskar Lim, när det står 3-1, kommer de in 2-1. Om du vet var det övergör den. Här.
Är det Viktor Gran? Eller är det han, Gran har kanske en i förlängningen? Alltså, det är bara,
ja, de har många. Men den är så viktig för att... jo, men är det 4-1 där? Ja. Är du med?
Ja, det är så, det men är ju det är exakt red... samma i förlängningen. Det överspelet när han tar med skridskorna. Alltså han är helt sjuk.
Ja, han är bra i silen.
Det var ju ytterst nära att det inte blev någon gång en historisk kväll alls ju. Lars Bryggman i stolpen. Det var väl de mer ribbskott. Och så den vardräddningen. Ja. En utav flera. Då satt man bara och väntade på ett Luleåmål ju.
Mm.
Att det skulle vändas.
Ja, verkligen.
Men så blev det ju inte. Men,
Vad var skotten totalt i matchen? Vet ni?
59 någonting.
53-38.
Ja. 53-38.
Mm. Då är det ju ganska mycket utsida egentligen.
Det såg ut som Frölunda.
Ja,
precis. Jag tyckte det såg ganska likt Frölunda-matcherna. Ja. Ska vara ärlig.
Mm.
Andreas Jonsson avgjorde. Vi lyssnar vad han sa efter matchen.
Ni har ju skrivit historia nu.
Ja.
Är det någonting man tänker på?
Nej, men jag tänker inte så mycket på det. Utan det är ju som det är. Men det var mer skönt att gå vinnande ur matchen.
Vad säger de om hettan där ute? Det har varit mycket snack på förhand. Var det så grinigt som folk kanske hade trott?
Jag vet inte om folk hade tänkt att det kanske skulle vara mer efter avblåsningar. Men jag tycker domarna höll det bra på en bra nivå. Det var högt tempo, mycket kamper, mycket tacklingar och allting. Så att det är slutspelshockey.
Luleå har gått ett väldigt tufft slutspel här. De har gått många sadden och Ni har ju gått en hyfsat lätt kvartsfinal. Tror ni att ni har krämat ur mycket ur dem redan nu?
Ingenting är lätt i SHL och det spelar ingen roll. Det är 1-0 i matcher. Det är enda fokuset att ta nästa match också.
Hur länge till att du orkar spela? Eller att ni orkar spela, tror du?
Ja, men man hade ju, klart man orkar spela, men jag tror ni såg också att tempot gick ju ner lite för varje period. Och båda lagen hade ju lite energiboost här och där.
Försäkade ni pausen?
Men det fanns pizza, sen själv käkade jag mycket bananer. Annars blir man så tunga pizza, går inte att röra sig. Ja, men det fanns lite allt möjligt, det var en stor buffé det.
Ingen mango.
Ingen mango.
Andreas Jonsson, han är ju en man som kliver fram i sådana här lägen. Han känns som att han trivs mycket bättre när det är allvar, om man säger så, slutspel. Kontra typ lunk serie omgång 41.
Ja, han är helt av sig med filmningar och det händer grejer runt
han. Han käkar inte pizza i paus, Dick.
Nej, och varför
inte då? Betungar du det här? Hur gjorde du?
Jag hade nog tryckt allt som var gratis.
Oh, vad är det här?
Lite kol. Det ligger en bira.
Ja, men pizza är gott.
Jag har spelat en sån lång match. Jag spelade 6 perioder en gång.
Just,
i slutspel. Ja. Och då har jag aldrig käkat en godare pizza än i typ pausen mellan andra och tredje. Det smakar så jävla bra.
Ja, men det är...
Alltså, man bara så här sukt efter kalorier. Typ.
Ja, men om det ligger liksom en banan eller en pizza, då är det klart man de pizza själva då, eller?
Men man blir tung av det, säger Jonsson.
Jag blir tung, vad fan? Alltså, du tog upp 3 kilo för att ta 2 slice.
Ja, men inte. Ja, man
behöver inte... Ja, det gör han. Ja, det
gör han. Man behöver inte trycka en hel pizza, men man tar väl 1 eller 2 slice. Vad fan?
En hel kebabpizza.
Dicken, hörru. Overtime börjar nu. Dicken sitter och käkar. Fan, 1 slice kvar.
Jag åt inte på en hel säsong, för jag blev så jävla tung om jag åt.
Ja,
det är jävla
Säg inte emot dig. Mattias, vad nämnde du tidigare här inne?
Jag tyckte bara det var roligt. Åt inte på en hel säsong och stack.
Nej.
Ja, exakt. Vad?
Kung igår igen. Alltså, ja, liknande han där fjolårs-vad. Men nästan, om man ser till, han har också spelat väldigt mycket. 698 minuter, alltså 11,6 matcher. Oskar Blomgren är 2 i antal minuter bland målvakter, 367, alltså nästan hälften. Han har fått 293 skott emot sig. Oskar Blomgren 2, 161. Måste man vila honom nu? Måste man låta honom få andas lite?
Nej. Det är bara kör på med han.
Orkar han då?
Ja, men han kommer få en dipp. Han kommer få en match som han fick när han blev utbytt i 7-0-matchen, va? I Frölunda. Så att, men det får man räkna med. Kommer den så kommer den. Men han är ju sån jävla zon. Alltså. Han är ju, om inte han spelar NHL nästa år, då är det fan, då är det dags att byta agent. Alltså. Allvarligt talat. Han är så jävla bra. Han har varit så bra i så många år. Jag fattar inte varför. Jag ska inte dra upp andra exempel. Det finns målvakter som åker över som har inte gjort ett skit i Sverige och får NHL-kontrakt. De måste vara bästa jävla agenter och scouter och han är så jävla bra. Åk över och utmana Kjestorken.
Vad är det som gör honom bra då?
Han är placeringssäker, han är rapp, bra fötter, läser spelet bra. Bra returkontroll, han är ganska komplett. Fotarbetet är lite så här, närspelet, där kanske. Men han är i stort sett komplett.
Så det är viktigare att behålla honom i zonen nu. För jag tänker, om den här matchen ska bli lika jämn och gå till övertid och så vidare, så har vi ändå Straussmann och Linus Söderström på andra sidan. Mm. Som kanske har en högre lägsta nivå, båda två, än vad de har, alltså Vard och Lassinantti tillsammans. Kan det bli liksom avgörande här om Vard, som spelar dubbelt så mycket, blir trött då?
Absolut, alltså du har inte råd att vaska en match för att han är trött. Nej. Det är inte så jag menade. Nej. Men samtidigt så här, när ska du byta han? Alltså det gör man
inte. Nej, precis, man vill ju inte bryta hans flow.
Liksom. Nej, lite så, för han var ju väldigt bra igår. Men det är klart att han kommer bli trött någon av de här matcherna. Det har vi sett innan. Och då, men man får ju prata med dialog. Hur känns det? Känner att han är sliten får man ju ta in gamla Luleå-kungen Lassinantti.
Ja, men alltså 19.00 imorgon, är han fysiskt och mentalt redo då? Är det så enkelt att bara... Vad är man tappar typ 8 liter, va, på en vanlig match? Eller inte sånt? Eller ljuger nu?
Jag gick ner, jag kom, man vägde sig, kunde man gå ner en 4 kilo, 4-5 kilo.
Okej.
Okay, på match. Men det är väl olika mycket man svettas och så här. Men absolut, det är tungt. Det här är ju 2 matcher han har spelat.
Nej, men nej, då blir min övning ändå någon fan.
Absolut, ja. Då har du 8 ungefär. Då. Ja. Men ja, nej. Men absolut, man går ner. Man förlorar mycket vätska, energi. Och sen är det ju framförallt fokuset. Alltså fysiskt, jag skulle säga att psykiskt är nästan svårare framförallt för målvakt. Mm. Att orka ladda om liksom. Och orka vara påslagen. Det tar nästan mer än det fysiska. Men jag kan mycket väl spela Lassinantti imorgon. Däremot tror jag att om Linus är hel och allt är bra, borde man ju spela Linus tycker jag. Ingen skulle, alltså i Skellefteå.
Ja.
Strassman var helt okej. Okay.
Mm.
Men jag vill ju se Linus mot Bard.
Ja.
Linus.
Giganternas kamp.
Ja. Ja, exakt. Mm.
Nu blir det ganska mycket fokus att prata om Luleå. Men det är för att vi ser ju dem, alltså, vi har räknat bort dem sen åttondelsfinal ju.
Ja, trodde på Örebro där.
Ja. Nej, men nej, det trodde vi för sig inte. Vi trodde att de skulle lösa Örebro, men det gick till tredje där.
Mm.
Och jag vet att det var, ni satt här då, inför tredje och sa att nej, nu går det till tre matcher, de kommer aldrig orka mot Frölunda. Alltså, mm. Man räknar bort dem hela tiden. Det är så imponerande hur de löser det. Men om man skiftar fokus till Skellefteå då, Johanna.
Mm.
Det här laget som är... Det är ju verkligen gänget att slå för att ta SM-guld i år.
Ja, verkligen.
Här vinner de första. Per Lindholm är nyligen tillbaka. Superviktig med teckningen. Även jobbet framför mål. Där han hoppar undan. Oskar Lindberg. Med det skottet han tar.
Ja, jäklar vad det satt.
Podas där, trasig va?
Podas gick sönder. Dessvärre. Ja. Inget nytt om det.
Nej.
Vad vi har sett och hört. Nej, precis. Å andra sidan, de har liksom Lars Bryggman, Pontus Johansson, de här backar som kliver fram. Mm. Podas är ju extremt viktig. Han vinner ju poängligan på backarna i grundserien och fortsätter producera i slutspelet. Men de har det är inte bara han som ska göra det på backuppsättningen. Men personligen är det ju oerhört tråkigt för Podas. Vi får ju se vad som händer då kanske. Men
så
det ser oklart ut alltså.
Mm.
Det var pokecheckad lite grann nästan typ i... Alltså i egen zon.
Var det inte
cirkel, typ.
1-1 målet här?
Var det när de gjorde 1-1 målet?
Ja, var det? Jag är så svårt att liksom komma ihåg hur det hänger ihop. Men han, det är exakt.
Exakt.
Men då vad som hände direkt efter. Jo, men det är nog det. För att,
när Kinemini
har målet. Ja, exakt. Tyckte, ja. Det är nog faktiskt det. Om man kommer att pressa på honom så trycker de ju tillbaka på Podas lite grann. Så han ställer sig liksom och lägger tyngden på ett knä. Och då ser det ut som att det liksom... Bara vicka till lite
grann. Ja. Mm. Ja, för den tappar han ju faktiskt. Vem är det, Pontus eller vem är Isak? Vem är det som snor den? För jag tänkte ju faktiskt såga den aktionen. Sen när han varit skadad så var det inte så kul. Men
nej.
Det är Podas som tappar till 1-1.
Ja, precis. Det är inte
Hedqvist som är där nere i hörnet och gräver loss den.
Det är möjligt. Och sen får Onil få den bakom mål. Det är ju en snygg vänta på att Strauss ska vrida huvudet. Så blir han ju till Kinnevinga.
Det är snyggt. Det är skitsnyggt.
Ja. Mm. Men jag hoppas, för han är ju viktig. Det är ju en ledare. Alltså. Det är ju,
så är det.
Han är ju ledaren i gruppen. Mm. Så att det är jäkligt viktigt att han kommer tillbaka.
Det är en poängbästa back. Mm. Alltså,
absolut.
Det är klart. Och han har en historia av att missa viktiga matcher. För 2 år sedan när de vann guld, då var han ju vid sidan av. Drog igång klacken i och för sig. Minst lika viktig. Nej, inte minst lika viktig. Ska inte säga. Fanns upp i på plan.
Nej, men såklart. Alltså, det är oroväckande ju. Ja. Och han har ju ändå varit borta en del här på slutet också. Så att, och jag har en historia av att vara skadad i slutspel. Så det är deras x-faktor.
Just det.
Skellefteå. Men Skellefteå, absolut. Skellefteå är ju dominant i den här matchen i alla siffror.
Mm.
Det är klart att vi ska hylla Skellefteå. Det är lätt att man sitter och lule. Skellefteå för ju spelet hela matchen, men spelar på hemmaplan också. Så bör göra det. Det blir kul att se när det här vänder. Så att det kommer bli jäkligt... Jag tyckte fysiken var väl lite sådär, va?
Ja,
tyckte ni?
Alltså vadå, vi...
Ja, var lite rapp och sånt, men det var inga liksom riktiga... Såhär...
Senast de möttes, då var det 71 utvisningar i andra perioden. Andreas Fall knuffade kin. Världens uppstånd. Så här var det ju hur lugnt som helst.
Ja. Det känns som att det var lite överlagt. Ingen som vill tappa huvudet och förlora matchen utvisningspåset ju.
Det kommer
kanske komma.
Strid börjar ju, man såg någon bild på Strid.
Ja, men de började,
bladet här efter.
Han började hugga på Oskar Lindberg för att han la sig lätt när han fick ett rapp i knävecket. Och Hermansson sa väl i någon intervju där igår att vi ska hålla oss lugna. De försöker få igång oss 3 gånger så vi ska hålla oss på rätt sida. Det betyder att det gynnar Luleå mer om man kommer till det här grisiga, fysiska.
Mm.
Ja, absolut, så kommer det brinna över. Typ Andreas Jonsson är en sån som vi har sett det kan brinna till
också. Skellefteå är det bättre laget, så att håll er borta från grishockeyn.
Mm.
För, ett tips.
Tips från coach Axelsson.
Jättedåligt tips, men håll er borta från utvisningsbåset.
Oerhört, vass analys.
Äsch.
Men Heino, du nämnde tidigare att 6 man på plan där för Luleå.
Mm.
Vi har fått in en bild där nu ifrån de hårt jobbande Mattias och Charlie i kontrollrummet här. Det är ju 6 man, alltså.
Ja, det är otroligt.
Det här är från TV4.
Och de har ett boxlig mål här nu i statistiken. Målen har varit underläge.
PK. Ja.
Men det är väldigt fascinerande hur sex man inte kan markera.
Har du kollat de tre där uppe? Dina polare. Det är Bromé och grabbarna.
De sitter ihop då.
Betyder det här domarna, det är klart de dräneras på energi också, fokus och allt sånt där. Men ska man ha samma domar i två matcher på samma kväll?
Ja, i två matcher.
Det blir dyrt att byta ut dem där efter halva.
Ja, alltid ha ett gäng på läktaren som får kliva ner om det blir förlängning.
Ja. Det hade varit kul om de hade vänt det här bytet och så avgör Luleå med sex man. Nej, vi kan inte köra, den här.
Ja,
det blir ju inte stor grej nu för att det är Skellefteå som avgör. Men hur, alltså, nu är vi där igen och letar domarmisstag.
Men... det är ju katastrof här, såklart. Det är ju...
Skellefteå har inte ens sina backar, men de körde ju 6-3.
Ja. Ja, men det är sjuka, det här är ju ett helt byte. Så den vi fick det av, det här, jag frågade ju, var det här bara att han hoppade in? Nej, det var hela bytet.
Bulan kan ju inte vara nöjd över den här bilden i alla fall. Alltså hur försvarsspelet, sen förstår jag att folk är trötta såklart. Men
ofta brukar man komma på det efter 5 sekunder.
Liksom.
Det är det.
Ja, men det är inte bara, kolla han rightan som står på half-hole på andra sidan där. Han står ju skottklar också. Så det är ju liksom 6 man som markerar en då, där nere.
Jag vill veta om det liksom har blivit ett fel. Alltså att de som byter med varandra inne samtidigt här, eller om bara två en för mycket hoppat in. Mm. För man ser sin kompis som man byter med på isen samtidigt. Så...
de bara kör. Som Dick kan säga. Du, gör
ja, du är också här. Vad fan?
Ja, det är...
Ja.
Det är välförtjänt då, kanske just i den här situationen att de får göra avgörande mål.
Ja, det blir det.
2 målvakter också.
Jaha. Fredrik Allard var tillbaka och även Jesper Sellgren för Luleå. Det var betydelsefullt. Nu, hälsning från Arla.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Vi gör detta avsnitt i samarbete med Arla Protein som ser till att ge oss goda laktosfria proteinshakes med högt proteininnehåll. Kristoffer Henno Lindberg, svensk mästare ju, men fortsatt aktiv efter karriären. Det är viktigt att ha koll på protein man stoppar i sig, va?
Absolut. Jag tränar mycket styrketräning och det är viktigt med rätt mängd proteinintag. Så att dels för att bygga nya muskler, men dels för att bibehålla det du har också. Så Arla Protein är perfekt för mig direkt efter träning. Choklad är faktiskt favoritsmaken.
Mm. Och Johanna Lagus, du är också svensk mästare ju. Mm. Håller igång ordentligt efter karriären även nu?
Jajamensan, och det här är som Hino säger, helt perfekt att ta efter träningen just för att du kan ta det så snabbt. Det är helt avgörande för att verkligen kunna få det där pumpet och den tillväxten som man vill ha när man styrketränar. Så att jag gillar faktiskt vanilj bäst, det är min favorit. Och jag brukar ta den direkt efter träning.
Gör du det? Mm. Min favorit är faktiskt också vanilj just. Det är den jag tycker är godast. Mm. Och vi säger stort tack till Arla Protein som är med och sponsrar Hockeymorgon.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Yes! Nu så ska vi fokusera på... Vi kliver emellan med lite bulletiner här från SHL. Vi gör det då med att Herman Liv nu är presenterad av HV71. Mm. En av de sämre bevarade hemligheterna. Av förklarliga skäl, men nu ska Herman Liv alltså tillbaka till sin klubb HV71 som en gång i tiden var pappa Stefans klubb. Mm. Och Stefan Livs tröja nummer 1 hänger ju i taket. Ja. Hej nu.
Ja. Underbart. Ja. Underbart. Vackert, fint, väldigt bra video till den som gjorde den. Den här välkommen hem-videon som jag och Johanna såg igår. Mm. Väldigt, väldigt rörande när han går in i dörren så ser man då, han kommer med leendet och så ser man på väggen då, har de en bild på när pappa Stefan jublar liksom.
Mm.
Det var väldigt rörande faktiskt. Man blir rörd bara man tänker på det. Så, för att han väldigt lik pappa. Väldigt fin, genomfin människa, precis som Stefan. Så att, det är det jag tänker på. Hockeymässigt, en av våra största talanger.
Visst är det?
Absolut, absolut. Riktigt, alltså tävla, han kommer bli jättebra. Han är stora målvakterna, eller stora matchernas man. Alltid bra när det gäller också. Det är klart att det här också, att han får ha nummer 1. Som de har sagt okej till att han får spela i pappas tröja.
Ja, alltså jag ska inte försöka dra fram några rubriker från det här nu. Men nu har ju styrelsen sagt att det är okej för honom att plocka ner 1 och spela i om han vill.
Mm.
Tycker ni att det är det rätt att göra det? Alltså ska man säga den där gamla adressen? Jag bara funderar kring att det finns ganska mycket att och förlora. Det finns ganska mycket rubriker. Å andra sidan är det en extremt fin hyllning. Alltså, jag pendlar mellan, jag vet inte vad jag tycker och tänker. Jag vet inte om ni har någon klar åsikt om det.
Men... Nej, men jag tyckte han svarade ganska bra i den här intervjun. Nej, i och för sig, det var ju en intervju jag såg då med HVTV eller med HVS. Så sa han ju det, att han kanske inte kommer börja med det. Nej. Han sa det, jag vet att jag får det, det är något jag får tänka över sommaren här nu. Liksom, och, men han kanske börjar med ett annat nummer. Och sen så kanske han lite senare, om det känns bra, så tar han ettan. Liksom.
Ja,
men det var så han sa själv.
Ja, men det kan ju vara lika fint för honom att stå och kolla upp på ettan. Liksom, och sen känna att här börjar jag ett nytt kapitel nu. Jag vet att det var något på Twitter som skrev liksom, att han har väl haft nu 60.
Stefan, jag hade en sån, ja.
Det finns ju andra alternativ också. Så här. Jag har ju varken för eller emot. Jag tycker väl att det är fint att man någonstans får välja. Alltså det är en extraordinär situation. På något sätt ändå. Ja, så att på ett sätt är det lika fint att han skulle få spela i den som att han kanske väljer att avstå. Men jag tror att oavsett vilken väg han väljer att gå så kommer det bli bra. Mm. Men jag skulle, ja, kanske skönt att få skriva sin egen historia. Och få en till liv i taket sen då.
Han funderade på nummer 80, sa han att SVT, som en hyllning till både mamma och pappa, för de var födda.
Fint.
Ja, men kan han liksom skriva historia här nu i HV så finns det ju en chans att liksom... Mm. Det också kommer upp i taget någon gång. Så nummer 1 och nummer 80 bredvid varandra. Liksom.
Exakt. Mm. Det är gåshudet. Tänk om det skulle bli verklighet. Det är långt dit.
Men det är det verkligen. Varit,
men just i videon där. Det var ju gulligt. Alltså i början på videon. Då är ju han en liten knatte. Oh. De står ju och hyllar.
Jättegulligt.
Är det när han ska i taket eller tröjan?
Det är det.
Ja, exakt. Och så står...
Nej, inte för... Ja, det är någon form utav...
Någon ceremoni eller få på isen. Mm. Och frun är där, mamman då. Och både han och brorsan. Mm. Eller om det är syrran, jag vet inte. Ja, två små barn eller han är den äldre där. Och så säger de, så får vi se om vi får trycka upp flera livtröjor längre i framtiden. Mm. Och så nu är han där. Det är ju, alltså, det är blödigt alltså.
Ja, det är det verkligen.
Ja, det är vackert. Mm. Underbart.
Målvaktsproblem har de haft i HV71. Ja. Vi får se om det här blir lösningen då. Andra rubriker från veckan är att Cam Abbott, också en ganska dåligt bevarad hemlighet då, stannar i Karlstad nu i 2 år till. Det var ju en succé när han tog över. Sen så blev ju uttåget vad det blev för dem. Men Johanna, 2 nya år med Cam Abbott, rätt eller fel?
Ja, men det var lite, jag gillade ändå hans kommentar kring det, att han hade lite unfinished business efter den här historiska negativa liksom, vändningen. Då. Så att jag tror att han har ju bevisligen kunnat ta en klubb från att vara på ett ställe till att utvecklas till det bättre i Rögle tidigare. Så att, kanske att han kan göra samma med Färjestad. De står lite vid ett vägskäl nu och har gått på Cam som har ändå bevisad erfarenhet. Så jag tror att det kan bli bra.
Ja, men alltså det, alltså, förståelsen kring hur gruppen mår nu kontra innan känns som på en helt annan plats. Underliggande statistik, det är inte alltid, vet vi. Men den visar också på att de är på en bättre plats nu. Mm. Och även den faktiska statistiken med gjorda mål och poäng och så där efter Cam kom in. Och några tankar där, ytterligare Dick eller?
Nej, egentligen inte. Men som ni säger, de har lite att tänka på framöver i Karlstad.
Det har de verkligen. Mm.
Chris där skulle man haft. Cam och Chris.
Ja.
Nej, men absolut. Han kommer ju kunna se till att Wallin tänker på annat än speed och skicklighet. Jag tror att han kommer vilja ha in lite grit. Som jag har varit på, eller vi alla, att de är lite liksom fina och skickliga och liksom faller lätt och sådär. Att få in lite grit. Sen måste de ha lite mer spelskickliga backar tycker jag. Jag tycker att det är lite... Det är stort och tungt. Man gick ju så jävla hårt för att det var så svängdörrar förra året. Men man behöver ju ha lite rörligt där också.
Ja, vi pratade om det. Vi pratade om personkemin. Vi pratade om de defensiva pjäserna. Ja. Alltså hur de har varvat och inte varvat. Sen individ versus kollektiv. Ja. Att, ja, ska de ha 2 personer på sportchefrollen?
Mm.
Nej, men svårt att ha Chris Abbott och Cam Abbott och arbeta med kanske. Med det.
Ja, där...
Det
räcker med.
Ja, så är det. Cam Abbott alltså kvar i Färjestad. Ett lag som nu har åkt ut i åttondelsfinal i 3 år. Men som har nått historiska framgångar under Niklas Eriksson är i Örebro. Men för drygt en vecka sedan stod det klart då att Niklas inte är en del av Örebros framtid efter 10 säsonger i klubben. Men det så säger vi god morgon till Niklas och välkomna dig in här i Hockeymorgon.
God morgon, god morgon.
Hur står det till?
Det är bra med mig.
Mm. Det är drygt en vecka sedan nu du fick beskedet att man valde att gå en annan väg här i Örebro. Hur har den här tiden efteråt varit för dig?
Ja, men där och då när man fick beskedet så kom det ganska överraskande. Vi satt nere på tränarrummet med mina kollegor och tittade faktiskt lite på både framtiden och lite på assisterande rollen i och med att Carl Gunnarsson skulle lämna. Och då blev jag, först blev jag uppringd av en person och där han hade läst i Expressen att Filander var klar för Örebro. Och ja, då trodde jag att kanske det var för nästa år då, i och med att mitt kontrakt går ut. Mm. Men sen visade det sig att i artikeln så stod det att det var här och nu, och jag försökte höra av mig upp till vår ledning då. Och då ville de kalla upp mig, så att det gick jäkligt snabbt och det var väl på ett kanske överraskande sätt jag fick beskedet. Så kan jag säga. Ja.
Alltså vi har pratat om det här, nu, vi har inte koll på alla detaljer kring hur det här kom ut, men att det är ganska dåligt skött, att det liksom ganska illaluktande att du får beskedet på det här sättet. Jag vet inte, har du reflekterat över det? Finns det någon besvikelse eller är det bara så businessen är?
Nej, men det är klart att man inte vill ha det på det sättet, och det är alltid bättre att köra med öppna kort och sådär. Men sen ibland så går det snabbt i den här branschen, och det är ofta två eller kanske tre parter som är inblandade, och det här var ju olyckligt, och det sa ju klubben direkt också när de träffade mig, att det här var inget bra sätt att få ett avslut efter 10 år liksom. Så att de bad om ursäkt för det, men det är klart att jag tyckte att det hade kunnat skötas bättre, helt klart.
Mm. Men om man börjar vara lite mer här och nu då, jag tänkte vi ska ta ett lite större grepp också på vad som har hänt i klubben under dina år och sådär. Men här och nu då, det tredje raka året ute i åttondelsfinalen, fick verkligen kämpa, låg illa till, men hitta någonting i slutet av säsongen igen och ta ett slutspel. Hur tänker du kring de här tre senaste åren och framförallt kanske den här säsongen för Örebro?
Säsongen har varit en berg- och dalbana, tycker jag. Tycker vi har under vissa perioder haft ett stabilt och bra spel, kanske försvarsspel framförallt, som vi tycker har stått för under de här åren när jag varit tränare, att vi har haft någonting att luta oss mot, en trygghet. Sen har det väldigt oväntat flera gånger att vi har ramlat tillbaka i dåliga vanor och inte satt de här basic-grejerna som man behöver göra i SHL, som är liksom en tight liga där det handlar jäkligt mycket om att tävla och liksom vara det här laget som har ett defensivt mindset. Så att från när man tror att det sitter där, och jag tycker vi har haft det genom åren, så har det liksom försvunnit. Och på så sätt har det varit en frustrerande säsong och en tuff säsong, tycker jag. För under de här dalarna tycker jag vi har varit dåliga. Vi har inte haft den här varken tryggheten och energin i laget, tycker jag. Så att en upp och ner säsong som ändå avslutades på ett bra sätt. Jag tycker vi sätter bra saker sista 6-7 matcherna, tycker jag vi är riktigt bra. Då är vi stabila. Jag tror vi tar poängen de sista 7 matcherna och är bra i slutspelet också. Undantaget den första matchen hemma mot Luleå tycker jag inte vi är bra. Sen är vi bra där uppe i de två matcherna. Och med lite kanske mer erfarenhet och lite mer skicklighet och kanske lite mer smartness framför allt, tycker jag, så hade vi kunnat slagit ut Luleå. Men sista matchen där uppe i en jämn match, kan gå lite hur som helst.
Tycker du att ni har haft alla liksom förutsättningar då, rent liksom kanske rollmässigt och spelartypsmässigt, att vara det laget och att liksom arbeta vidare då med samma kärntrupp? Eller tycker du att man har saknat någonting, alltså utifrån ett värvningsperspektiv då? Så att det liksom, ni fick ut er fulla potential, men sen hade ni behövt liksom komplettera med andra spelare, eller hur ser du på det?
Jag tror egentligen att vi var rätt ute. Sen fick vi liksom inte träff på de här nyförvärven som jag hade hoppats. Sean Malone lämnade ju efter ungefär halva säsongen. Han var ju tänkt som en andra center i vårt lag. Kalle Kossle har vi haft som första center. Men att den rollen skulle ju vara en stor roll. Spela alla spelformer och kunna vara med och driva en kedja. Där missar vi ju. Absolut, och vi pratar mycket om secondary scoring i vårt lag, där vi har haft en bra första kedja under några år här. Samtidigt så var Teemu Turunen och Sampo Ranta skadade stora delar av säsongen, så det skulle ju kanske vara vår tänkta andra kedja då. Så att om man liksom ser på förutsättningar och hur säsongen blev så är det kanske inte så konstigt att det var lite berg- och dalbana när vi inte fick den här stabiliteten och den här secondary scoring som vi har pratat om som vi ville ha inför säsongen. Däremot när det liksom behövdes som bäst så tyckte jag att våran tredje kedja med Milton Oskarsson och Noah Sten och Egon Poling klev fram och blev, ja men det var de som tog över och tog den här andra kedjesrollen. Så då hade vi helt plötsligt bättre produktion, vi var stabilare som lag och vi fick en helt annan, vad ska man säga, ja, vi blev starkare som lag helt enkelt. Så att, ja men kort sammanfattat att vi träffade väl inte riktigt rätt på nyförvärven och några hade långtidsskador under säsong så att, ja, där var vi.
Ja. Ja, men vi har pratat lite om vilka förväntningar och sådär man kan ställa på Örebro. Vi har ju inte insyn i alla lagens liksom ekonomier och sådär. Vi vet att det finns en historia av liksom, men lite blandade beslut liksom kring hur spelare har lämnat och sådär som kanske har tyngt ner klubben ett tag. Men vad hade ni för målsättning inför säsongen och hur nära kom ni att uppfylla det, ser du?
Ja, men det målsättningen som var inför säsongen det var att vi skulle ta oss till slutspel, alltså topp 10. Och sen om det var via direkt i kvarten eller via åttondel in i kvarten, så var det ju sagt och så var målsättningen från klubbens sida. Så att vi är ju den här matchen ifrån Luleå, upp i Luleå, den matchen som jag beskrev där, ifrån att nå målsättningen då. Sen är ju det en målsättning man sätter upp innan en säsong och hade man vetat kanske att vi hade haft lite trassligt med de spelare som jag nämnde där så kanske... Jag tror ändå många skulle vara ganska nöjda med en åttondel och ta sig in i den.
Ja, jag funderar lite också på det här. Du pratade om att det kanske var lite bekväma och hamnade i djupa dalar och så här. En viss anledning kan ju vara skadorna som du är inne på. Men också så här med Sten och Polin-kedjan där. När de har så hög kapacitet. Hade man sett det i höstas så inbillade jag mig att vi hade sett Örebro högre upp i tabellen. Vad tror du är anledningen till, om man bara tar dem som exempel, att den här utvecklingen inte kom tidigare än nu i slutfasen?
De hade ju sina toppar under säsongen också. Jag tyckte inte de hade, och det tycker jag är inte konstigt. Det är tre unga killar. Egor gör sin första säsong. Han var inte riktigt ordinarie i Södertälje året innan. Noah gör ju sin andra säsong. Så att det var ju killar som ändå gjorde bra matcher under hösten. Men att de inte höll den höga nivån i varje match, så tycker jag är... Det är ju väldigt ovanligt att unga killar gör när de kommer upp sådär. Så att, men det är klart att vi, jag tycker ändå vi satsade på dem, vi såg deras potential. Sen tycker jag att det var en process mer med dem och att de fick liksom träff i slutet. Däremot tycker jag att de hela tiden var med och hjälpte gruppen och liksom drev gruppen i träning med liksom hög ambition, bra, positiv energi hela tiden. Så de tycker jag var jätteviktiga för laget under faktiskt hela säsongen.
Och det har hänt mycket de här 10 åren. Det gör det såklart under 10 år. Men när du kom in, det var alltså stukat självförtroende. Det är väl en underdrift på Örebro som klubb. Du var med och tog laget till historiska framgången och nå semifinal första gången vid 2 tillfällen. Det var ju bara någon match där från final ju till att nu 3 raka år åka ut i åttondelsfinal. Hur har den här resan varit och när det var som bäst? Vad var det som funkade som bäst för dig då?
Jag tror det som kanske alla lag så... Bygger man på något sätt spelet bakifrån. Jag tycker vi hade jäkligt bra backar. Jag tycker sådana som Rissanen och Näcke, vi hade några riktigt fina år där som liksom hjälpte oss att hitta ett grundspel, en trygghet. Vi hade Enrot i kassen som var jäkligt duktig i många år. Han har ju betytt mycket för Örebro tycker jag under den här resan. Så vi satte en grund. Sen hade vi något år där riktigt bra. Vi fick ju upp de här 03 och 04 kullen med Leo Karlsson i spetsen. Det hjälpte oss mycket tycker jag, liksom att man får den här... Just att man har spelare då som kanske inte kostar jättemycket men de är jäkligt duktiga. Där hade vi några år när vi fick bra betalt för vår ungdomsverksamhet eller juniorverksamhet ska jag säga. Och det betyder mycket för en klubb som Örebro som kanske inte riktigt är i... Får liksom plocka från högsta hyllan när det gäller att rekrytera. Men däremot att man kan ha egna som kommer upp varvat med bra finländare tycker jag. Jag tycker vi har haft många bra finnar i vårt lag som har liksom hjälpt oss mycket. En sån som Janni Lajonen när han var här tyckte han betydde mycket vad det gäller hur man kan liksom växla upp när det blir slutspel. På något sätt tycker jag vi har varit bra i slutspel här under de där åren. Att vi var ett lag som var bra när det var den typen av matcher. Och det behöver man ha spelare som liksom gillar att spela den typen av matcher. Jag tycker Jani var ett bra exempel på det.
Just det, ja. Unga spelare där, ja. Vi såg Melvin Fernström, han lämnade den här säsongen. Det blev inte riktigt vad Pittsburgh tänkt, så kanske han och inte ni heller. Vad ser du hans säsong, hur skulle du säga att den var i Örebro?
Ja, men det var ju tufft för Melvin, såklart. Blev ju årets rookie förra året i SHL och hade ju en fin, framförallt andra hälft av säsongen. Och som kanske ofta händer det nog, så är det den här andra säsongen när man har fått lite framgång och så ska man leva upp till det. Hade kanske inte den bästa sommaren med lite problem med ryggen och sådär, och kommer in i säsongen lite snett tycker jag. Och sen så är det många som har åsikter om en ung kille som är högt draftad, och i det här fallet då så blev ju han tradad också av Pittsburgh, så de hade ju stort intresse av att det skulle gå bra för honom. Och, ja, men jag tror att han kände mycket press från utsidan, och vi försökte hantera det på ett bra sätt och ha liksom ett bra dialog hela tiden med Melvin, men han fick det liksom inte lossna i spelet, och sen ville ju Pittsburgh plocka över han när han fick mindre speltid hos oss, vilket jag tycker är kanske naturligt då, det är deras spelare och sådär, så att det får man respektera. Men just det här som jag försöker beskriva med förberedelse och så här, är så viktigt när man är i den åldern, man är inte riktigt färdigväxt och sådär. Han hade kanske behövt en ännu bättre sommar och kommit in i säsongen på det sättet.
Vi har pratat en del om målvaktsspelet, eller du var framförallt gjorde Heino, det var ett upp och ner, det var hyllningar och sen har det varit mindre trivsamt.
Ja, nej, men det har varit lite upp och ner, så är det ju. Men Enroth tycker jag alltid har stått där när det har blåst som mest. Mm. Tänker framförallt förra säsongen, men även i år. Han är ju en polare till mig också, som är i Thailand och har det mysigt. Det är en värld. Men Enroth, väldigt viktig som Niklas säger också. Han har ju varit väldigt viktig. Sen har ju Arnsen haft sina, jag menar hösten förra året var NHL-intresse och allt det här. Men det har väl varit lite mer upp och ner på han också sådär. Men de har ändå gått i varandra och hjälpt varandra tycker jag på ett bra sätt. Nu har ju Arnsen ett år till här då. Men han har ju varit väldigt länge. Så det är ganska intressant med er faktiskt att ni har haft ett målvaktspar under många år. Det är väldigt sällsynt att man har två killar som är kvar så länge. Faktiskt. Men godkänt ändå tycker jag. Alltså, de har ju varit liksom, de har stått där när det har liksom varit som värst. Så det måste jag ändå säga.
Men du Niklas, vad händer nu då framöver? Har du inte reflekterat någonting över framtiden eller vad som komma skall eller?
Ja, men så är det ju att när det här händer då där och då så blev det ju en besvikelse givetvis, men samtidigt så i den här branschen, man vet hur det funkar, och nu är det ett beslut som är taget som inte jag kan påverka, så det går liksom inte att gå och vara bitter över någonting, utan jag tar de här dagarna, pratar med mycket folk, framförallt kanske kollegor i branschen och sådär, och vänner, och sen en ledig påskhelg här med familjen och sådär, så att det känns som man har landat ganska bra i det här, och nu tittar jag framåt, sen så vad som händer, det får framtiden utvisa. Jag har ju som sagt ett avtal här med Örebro på ett år kvar då på mitt avtal. Så att jag får se lite. Det känns som att det är viktigt att man på något sätt landar i det här. Hittar ett nytt uppdrag som är intressant och som man verkligen kan gå all in i. För det är precis det handlar om. Att man behöver gå all in för att kunna vara bra på jobbet. Liksom. Mm. Så att framtiden får ju utvisa. Nu är det lite vår och lite sommar här förhoppningsvis när man får ta det lite lugnt i några månader eller veckor. Vi får se vad som händer. Kan gå fort åt andra hållet också.
Har du blivit erbjuden någonting i klubben? Alltså någon annan roll eller något sånt där?
Nej, men det har jag inte. Och det var ju så förra gången när jag fick kliva av efter... Det var ju efter 2023 därefter vi var i semifinal. Då klev jag upp som sportchef i vad var det, 8 månader eller någonting. Sen fick jag kliva tillbaka ner i båset igen. Så att Jag har ingen ambition att ta någon annan roll i klubben. Absolut inte, och inte någon annan klubb heller. Utan jag känner att jag vill köra tränarspåret där. De sista år som jag har i liksom hockeylivet här, så då vill jag köra tränarspåret.
Är det främst huvudtränare du har då, eller det kanske är beroende på var man landar och hamnar?
Men det känner jag inte att det behöver vara en huvudtränarroll. Nu har man ju kört den. Men jag var ju faktiskt assisterande tränare till Sundblad de här första åren i Örebro. Och är det ett, liksom ett bra upplägg, och med en intressant huvudtränare som man har lika värderingar och tänk kring, så då kan man köra en sån roll också. Det tror jag skulle kunna vara utvecklande också, att man får hitta lite nya tankar och idéer igen. Man blir ganska så här fast i ett mönster när man är huvudtränare. Man jobbar efter ett visst mönster och i ett team, så att säga, som vi har försökt hela tiden utveckla. Men jag tycker teamet har varit jäkligt viktigt här i Örebro för mig.
Ja, precis. Jag fick mig börja fundera på att det har ju varit lite sådana här situationer i Örebro. Förra året så fick ju Stefan Nyman lämna under säsong. I år var det Termell. Hur mycket påverkar det liksom resultat, utfall och sådär?
Det är svårt att värdera, tycker jag. Alltid tråkigt när kollegor får gå den vägen. Jag uppskattar båda väldigt mycket, både som tränare och personer givetvis. Så jag tycker det var tufft för mig. Samtidigt så, den situationen när man är där och då blir det lite det här att jag måste kriga på med de nya, och det är för klubbens bästa, och man får liksom lägga känslan åt sidan. Men samtidigt så har jag en jäkligt bra relation både med Stefan och Tobbe här. Så att det är fina kollegor, och jag högaktar dem jag har jobbat med under de här åren, med Jörgen Jönsson och Stefan Klockare och Christer Olsson och så vidare. Det har varit jäkligt bra team vi har haft här, tycker jag.
Och i talande stund så är det faktiskt du den som har lett Örebro till sin bästa säsong någonsin. Och 10 säsonger alltså. Vi tackar för de här 10 åren. Det är inte slut än, men vi ses säkert framöver någon gång, Niklas.
Ja, men jag uppskattar er podd här, och jag tycker ni gör ett jäkla bra jobb. Så att, jag hoppas vi syns framöver.
Absolut. Ja, vad kul. Absolut. Tack så mycket.
Tack snälla.
Ha det gott.
Tack, Niklas.
Hej.
Ja, jag vill se Niklas i ett topplag. Satsar på att vinna. Jag tänkte flika in det, men jag vill verkligen se han i ett topplag som satsar och vinna. För det man har hört och det han kan har varit... Nej, han ska inte vara i ett lag som inte vill vinna. Men Örebro kommer aldrig vinna.
Alltså, men du tänker att hans kompetens skulle göra sig bättre i ett lag som verkligen är där och vill känna på matchpokalen?
Ja, men lite så, som har resurser för att satsa och den så begåvad. Men vi har ju pratat om han utanför studion också, liksom, att man hör bara bra saker.
Ja.
Kanske skulle sagt det till han, men jag vill inte... så du vet. Ja, men där är jag i alla fall.
Dick Axelsson, där tränar jag.
Nej, men jag har ändå sågat Örebro som lag, liksom, hur dåliga de är och hur meningslösa de har varit. Liksom. Ta ut den där, för jag hör massa skit. Ja, men där är jag.
Bubblan ska väl lämna efter den här säsongen?
Ja, men verkligen. Mm. Alltså, verkligen. Jag tror inte Niklas Eriksson kommer stå utan jobb här framöver.
Nej.
I alla fall inte erbjudanden.
Nej.
Så är det. Johanna, du ska ju på ett spa. Du ska spara här nu ju.
Precis.
Ligger och laddar upp nu.
Jobbigt liv.
Ja, verkligen.
Pedikyr, manikyr.
Hela paketet.
Hela
paketet. Okay, topp. Eller vad slutspelsfint, så att säga.
Ja.
Kör det på en onsdag. Visst har du bra.
Ja, nej, så vi får väl släppa det då. Dick Axelsson beordrade att jobba övertid i alla fall 5,5 minut.
Ja, absolut.
För att jag ska kunna gå på spa.
Ja, men det är klart.
Skicka en bild sen då, när jag är hemma och byter blöjor.
Johanna fakturerar mest och...
Kan du bli Skellefteå och spela 7 perioder, kan jag sitta kvar 5 minuter. Det är lugnt.
Exakt. Hej då, Johanna!
Bye, bye!
Fint folk.
Ja.
Gå först.
Skönt att bli av med henne, eller?
Ja. Nej, fantastiskt. Men vissa
har det bra.
Ibland måste man göra andra saker. Ja.
Så är det. Vissa har det bra, som Johanna. Ja. Vi har det bättre. Vi får sitta kvar och snacka ännu mer. Det är match ikväll ju.
Ja.
Semifinal. Ja. Växjö tar emot Rögle. Rögle, som ingen trodde skulle vara där efter 0-3. Nu är de där efter den historiska vinsten mot Färjestad. Och Växjö som aldrig skjuter.
Nej.
man gör mål sina chanser.
Men det är ju en jäkla skillnad i alla fall. Växjö Rögle kittlar inte lika mycket som den andra semifinalen. Men det är två otroligt bra lag. Men det är, liksom det är inte det trycket. Inte den hetsen mellan lagen i sig.
Nej. Vi kliver emellan här med lite Unibet innan vi fortsätter.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Ja, nu ska vi ta och fokusera på vad spelmarknaden säger och vi ska göra det med hjälp utav er som tittar då, får upp den här grafiken och det handlar om kvällens match mellan just Växjö och Rögle och då tror vi att Lukas Elvenös, han gör minst en assist inklusive förlängning och att Växjö skjuter under 20,5 skott på mål. 4-10 gånger pengarna har vi tryckt upp till 5 gånger pengarna, Dick.
Ja, men den känner vi oss trygg i, tycker jag. Det är ett fantastiskt spel så här på rak arm och svårt att se den misslyckas.
Varför tror vi så här då, Eino?
Nej, men Växjö har inte, de gör ju inga mål. Eller de skjuter inget.
Mål gör de.
Mål gör de, men de skjuter inget. Nej. Men de gör mål ändå. Det är faktiskt fascinerande att säga att man kan göra mål utan att skjuta.
Men så var lite jag faktiskt. Jag sköt ju bara när jag visste att jag skulle göra mål.
Ja. Och inga isare.
Nej, årets mål har aldrig blivit en isare. Bara så att alla vet det där ute.
Men Elvenäs är ju, han kan ju passa pucken. De har ett bra PP. Så att något borde han göra. De brukar vara trögstartade i och för sig. Så att man hade kunnat haft att spela på att Rögle första målet också. För Växjö kommer igång i typ andra, tredje perioden oftast. Ja. Men
kan man lägga till det?
Det kan man lägga till. Men under, jag tror att det är den sista matchen har inte skjutit mer än 20, va?
Grejen är så här att Växjö har vid två tillfällen det här slutspelet skjutit 20 skott på mål. Ja. Resterande har de skjutit färre än 20 skott på mål. Som aldrig skjutit över under nuvarande slutspelet.
Nej, så att det är väl, så statistik brukar ju inte ljuga. Så det är bra.
Så är det.
Kör på det.
Unibet.se/hockeymorgon. Där surfar ni in för att ta del av det här spelet. 18-årsgräns gäller. Upplever du eller någon i närhet problem med spel så finns alltid stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Ja, Växjö Rögle favoriter.
Oj.
Växjö.
Ja, det ska de ju vara.
Vill ni ha 4 punkter som är Växjös väg till guld? Eller till final menar jag.
Jättegärna.
Absolut.
Lukas Elvenäs, 5 matcher har han spelat, 2 mål, 6 assist, delad etta i poängligan med Anton Levci som har spelat 8 matcher och Laxsonen som har spelat 8 matcher inför semifinalen, alltså inför gårdagens match då. Han snittar alltså 1,6 poäng per match. Mm. Ingen som är kvar i slutspelet är närheten av det. Han hittar lösningar varje match och han gjorde dessutom 38 assist i grundserien. Det är bara Ryan Lash som de 6 senaste säsongerna har gjort fler assistpoäng än det.
Lash. Det skulle de behöva, Frölunda. Ja, skitsamma.
Det här är
annat
ju
kapitel.
En form utav, det här är Växjös Ryan Lash om vi säger så. Ryan Lash har ju varit i Växjö också i och för sig. Men så som man hittar lösningar och passningar till mål varje gång.
Absolut, det är en skicklig hockeyspelare, ingen snack.
Han gjorde 50 poäng i grundserien, vilket ingen i Växjö lyckats med sedan Elias Pettersson 17-18. Och Elias Pettersson är den enda i Växjö som gjort över 50 poäng inför år. Så det är Elias Pettersson och Lukas Elvenäs.
Men vad har Rosén legat på?
Nej, under 48, 48.
Han ligger på 60 varje jävla år.
Sen har man haft lite sköna importer som har kommit efter halva.
Ja, det är sant.
Men det är ju imponerande siffror, helt klart.
Ja. Där har ni ju en offensiv kraft.
Ja, han borde hyllas mer faktiskt, så är det. Men han är ju jäkligt bra. Han var ju bra i fjol också. Men det är någonting med han och coachen, Hellqvist.
Yep.
Det är någonting. De gifter sig bra, de två pojkarna.
Ja, så är det verkligen.
Men bara lite så här, Växjö har ju ett tajt försvar. Du hade ju flera grejer där, va?
Ja.
Hade du, ja, för att jag menar, du kommer säkert prata om målvaktsspel och försvarsspelet.
Ja, det när jag har lagt mina...
Det är bara PP.
Joel Persson, 6 assist på 5 matcher i slutspelet. Han snittar 1,20 poäng per match. Jesper Sellgren är den enda som kan jämföras med det. Men han har bara spelat 2 matcher inför semifinalerna. Han gör sin poängbästa match med 44 pinnar. Första backen i Växjös SHL-historia över 40 poäng. Grundserie en sak, absolut. Men han fortsätter leverera i slutspelet.
Ja, man har fått guldsmak där, Joel. Han är inte nöjd med fjolåret. Och ja, vilken jävla revansch. Mm. Han är ju på riktigt. Men han är äckligt bra. Ja. Hela det här laget är ett spelskickligt lag. Jag tror ändå att det här blir en jävligt intressant batalj. För att Rögle kan ju spela lite fysiskt. Och Växjö har man väl aldrig sett tacklas någon gång egentligen under hela deras existens. Så att det ska bli jäkligt, det blir jävligt rolig matchserie faktiskt. Mm.
Och sen har vi powerplay. Ja. Bäst powerplay i slutspelet, 33,33%. 4 mål på 12 powerplay. Men det som är intressant är 12 powerplay mål. Nej, 12 powerplay. De De har skjutit 10 skott på mål. Mm. 12 powerplay. Och gjort 4 mål. Mm. Ja. Brynäs sköt 30 skott på 14 powerplay. Alltså det är 3 gånger.
Ja, de är en sjuk. Ja, verkligen. Och det, ja.
Det gillar ju du ju.
Ja, men det är klart man gillar det. Liksom. Sen, ja, men sen kommer inte det hålla nu i semifinalen. Det tror jag absolut inte. Utan Rögle är så mycket bättre än vad Brynäs var. Men det är sjuka siffror om man säger så.
Mm. Ja.
Det är faktiskt det är bästa PP:et mot grundseriens bästa PK.
Just det.
Om man kollar framförallt underliggande siffror så var ju Rögle bäst ja, boxplay. Men ja, det ska bli det här, det gäller ju att Rögle verkligen scoutar deras backdoor-spel och allt det här, och Joel Persson som går in och hotar skott och så lägger han rätt ner till Rasmussen. Ja. Ja, men det ser likadant ut varje gång, så att det där får de ju. Kan de få koll på deras powerplay så tror jag Rögle har en bra chans. Sen måste de ju komma innanför där på insidan av sektorn, ja. I Växjö. För Växjö är ju tajt. De ser ut som Luleå ungefär.
Ja, ja, ja. Sista punkten är ju skotteffektiviteten då. Nästan 22%. Ja, ja. Rögle är tvåa på 12%. Stor skillnad.
Ja, Växjö är imponerande, men det är ett lag man inte pratar om. Alltså det är ju bara så, men de är jäkligt bra.
Så. Men ni håller då alltså, vad sa ni nu?
Jag håller Växjö som till och med drar ut med jättefavoriter.
Ja. Kan du utveckla lite den defensiven där som du tycker är så bra med?
Nej, men alltså man är väldigt bra på att försvara insida. Om man kollar på Luleå-serien mot Frölunda, som du säkert har sett ganska mycket, Tobbe, så är det liksom, det är jäkligt svårt att komma in. Jag tyckte även Skellefteå igår, de har svårt att komma in. Alltså, Luleå är tunga. Dels så har de bra rör, de står inte still i boxen. Utan de är rörliga, ligger bra blad mot puck. Men sen är de hårda i fysiken. Alltså, de kom inte på insidan. Och Brynäs kom inte på insidan. De hade första 2 matcherna egentligen när man förlorar stort. Där Kjellgren inte är på humör riktigt. Det är då är man närmst. Ja. Sen är ju Åman fantastiskt bra i Gävle också. Men det är ändå städat i kaoset. Man har sina roller. Du pratar om att Luleå, man litar på varandra, backarna, målvakterna. Adam Åhman och backspelet, även forwards i hemgångar och allting. Man är jävligt strukturerad. Det är svårt att komma in i de riktigt heta ytorna. Mm. Och det måste, Brynäs grejer inte det. Det var något PP-mål. Silverberg, som vanligt. Larsson till Silverberg.
Ja,
men det här måste ju Rögle lyckas med. För annars är det ju 4-1 i matcher till veckan. Så är det. Mm. Om de inte lyckas med det. Mm. Så jag håller med Dick faktiskt.
Ja, det börjar ikväll ju. 19.00. Morgondagens match där mellan Skellefteå och Luleå säger Charlie och Mattias nu börjar 20.00 för att det är Robinson.
Ja. SHL.
Så är det i alla fall. Snabbt bara. Hockeyallsvenskan, ett lag ska ju uppgöra. Löven har ju snart har ju bra grepp om finalplatserna mot SSK 3-1 i matchen.
Ja, Björklöven är klara för final. Absolut. Men det är lite spännande. Modo och Karlskoga, vi tippade ju den för något avsnitt.
Ja, 2 i matchen nu.
Jäkla press skulle jag väl säga på Modo. Men Karlskoga är tunga, så de levererar år efter år.
Visst är det svårt att åka dit, va? Nobelhallen är ju inte rolig att åka
till. Jävla skithall och ett skitlag och bara skriks där inne. Alltså det är inte hockey.
De spelar rått ju.
Ja, och vi hade ju bataljer där i semifinalen. Ja. Vi mötte dem. Nej, det var ett jäkla liv. Men det är den hallen är knappt värdig allsvenskan, hockeyallsvenskan.
Ja, har du sett tränarrummet? Bortalagets tränarrum. Ja, under läktaren man sitter. Så finns en liten kyl. Ja.
Tänk dig att ett lag som ska upp till SHL får spela i den här skitarenan. Fascinerande.
Ja, ändå byggde de om, va? En del av dem förra året. Ja, för 2 år sedan.
Men Modo faktiskt Karlskoga. För Karlskoga vann XG i den här matchen borta. Trots 4-0 torsk. Så det är ganska intressant. Att Karlskoga är ju vinner skotten. De är ju förande i de här matcherna. Och det var ganska överlägset också. Jag tror det var, ja, med 3.50 mot så här 2.40. Och så att det var ingen 4-0 match, det är det jag vill säga. För de som inte har sett matchen.
Och förra matchen körde ju Karlskoga över Modo. Så att det är en spännande, och de lagen kommer ta upp sig själva. Så att snart är det gratis Björklöven till SHL.
Ja, 19.00 kväll. Har ju vunnit alla 4 hemmamatcher i slutspelet i år. Kan vi hemma. Och sen är de favoriter, tunga favoriter. Och nu är det så att Jute Mammoth har ju gått ut. Nu med att de har fått en ny Zamboni, alltså ismaskin.
Oh. Ser den ut så på riktigt?
Så här ska den se ut då.
Fan vad cool.
Vi är som kollar. Den gjorde debut i natt, säger Charlie också. Den är redan ute på is.
Jag vet inte, absolut för kidsen som kollar på NHL. Men alltså, nej, vad fan inte.
Kunde kört en Spider-Man.
Den här ska då alltså vara byggd på en ismaskin från OS 2002 som alltså var i Salt Lake City i Utah. Och ombyggd då med mammut.
Tycker du? Ja, USA, de kan sin show och gym.
Är det för mycket show eller?
Det där kan jag tycka absolut inte mycket. Men allt annat fantastiskt. Men ja, finns en gräns för allt här i livet.
Ja. Vet du vad jag kom på nu, Dick?
Berätta.
Sista grejen vi ska göra nu.
Ja.
Du skulle ju rasa. Det var ju det vi skulle inleda med.
Ja, just det.
Du skulle rasa över slutspels...
Ja, men rasa och rasa liksom. Ja, men vi sitter ju och pratar om rekord och längsta matcherna hit och dit. Men fan bryr sig egentligen. Spela en jävla period och sen straffa. Det är ingen som vill sitta till 23:58 eller vad fan det var och kolla på hockey. När det finns ett liv utanför också. Så att, nej, jävla påhitt att man ska spela tills någon gör mål.
Så du tycker en övertidsperiod?
Ja.
5-5 eller 3-3?
Ja, 5-5.
Och sen?
Straffar.
Är det liksom någon form av straff då? Ni har inte lyckats nu på en hel 20 minuter att skilja er åt.
Nej, men det blir ju så här. Sen såg inte jag hela övertiden heller. Men liksom klockan går och det enda folk bryr sig om, det vi pratar om också, det ska bli rekord. Mm. Ja. Vad ska du berätta för barnbarnen att du spelar i 7 perioder eller? va? Nej, jag vet inte. Eller så är jag bara jävligt gubbgriner, men jag fattar inte grejen riktigt.
Nej, håller du med dig Heino eller?
Ja, nej, men jo, alltså när det börjar bli 6:e, 7:e där, då börjar man ju bli less. Det ser likadant ut och så vet man att det är något slumpmål. Nu vart det 6 man och ingen tog någon. Så att absolut. Nej, men framförallt gillar jag ju 5. Jag har lite svårt för det här 3-3, att man bara åker och täcker puck hela tiden och... Så att 5-5 i så fall.
Mm, absolut, ja. Den kan man visa sig 2. Alltså, men liksom, det blir ett jävla... Det är inget bra. Ja. Det är bra, som du säger, det är match dagen efter eller 2 dagar senare. Och folk är trötta och fan, de ska ha OB-tillägg tycker jag. Och bättre löner, de ska spela så jävla mycket skit. Mm, ja. Så att, halvrasa då.
Bra, helt rätt.
Halvras.
På fredag är vi tillbaka igen. Då ska vi byta ut en kreatör mot en annan. Dick Axelssons plats är upptagen av en annan herre.
Ja, kul.
Så att, titta in då, 9:00 på fredag. Har det gått till dess?
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.